snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till den 100:e simpodden Hultén och Jansson. 100 simpoddar. Vi satte igång i mars 2015. Nu är vi framme i oktober 2018. Vi ska göra lite tillbakablickar i den här podden. Jansson och Hultén, ja, de ska berätta om sina största minnen och personliga minnen, ska vi väl säga, från sina år inom simverksamheten. Och det kommer bli några stänk av dagsaktuella saker också. Välkomna till jubileumspodden nummer 100, simpodden Hultén och Jansson. Nu kör vi!
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, du Jansson, podd nummer 100. Och elegant klädd är du också.
Jag har dagen till ära, som jag har lovat. Finskjorta, Japanslips, kavaj och så har jag ett glas med lite champagne i handen.
Mm. Podd nummer 100, det är inte helt illa. Vi startade i mars 2015 och nu är vi i oktober anno 2018. Och det har blivit som sagt ett och annat snack här under årens lopp. Mm. Vi håller väl på ett tag till kanske, va?
Ja, vi ska ju definitivt kämpa oss igenom nästa olympiska spel i Tokyo förstås.
Mm. Så är det.
Det är ju inget svårt att spela in 100 poddar. Däremot så har det ju varit roligt, för det har faktiskt varit en del som har lyssnat dessutom på poddarna.
Mm. Och det har bara vuxit dag för dag.
Ja.
Det är rätt fantastiskt.
Man det kan finaste... säga... Ja, förlåt, det finaste berömmet jag har fått, det var faktiskt en ung simmare som kom och sa att jag lyssnade på eran podd, vad bra den var.
Mm.
Men man får ju ta sånt med en nypa salt, men det var ändå trevligt.
Det var väl någon som hade mutat barnet att fråga. Jag vet inte.
Ja, så kanske det.
Du, idag ska vi sätta lite av vår personliga prägel på det här programmet. Vi ska gå igenom en del, ska vi säga, stora begivenheter under vårt simmarliv här. Sånt som vi personligen själv tycker har varit väldigt kul. Och vi hoppas att lyssnarna också vill ta del av detta. Vi har ju hållit på med simning ett tag.
Ja, så är det ju faktiskt. Det har ju, som det heter, runnit lite vatten under broarna sen vi var och kämpade på sumsimfinaler tidigt 60-tal.
Mm, jag tror till och med att du och jag träffades första gången 1964. Om jag inte vill minnas helt fel så var det i Ystad sandskog ute i Nybrostrand, 25 meters bassäng där som ligger väldigt vackert nere vid havet, och där vi var med på någon tävling tillsammans och snackade för första gången. Det är ett tag sedan.
Det är ett tag sedan, och då tror jag faktiskt den eminenta simtränaren Sven Arne Selling var med, för att det var för vår del ett samarbete mellan Filipstad och Karlskoga. Och på den tiden var Selling i Karlskoga och vi hade då, han var med som tränare.
Mm.
Ja. Så är det.
Ja, det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan.
Och som sagt, under resans gång här har det ju inträffat en del grejer, och vi tänkte vi skulle plocka lite bland de där godbitarna och göra en personlig topp 5-lista. Du får göra en och jag får göra en, och sen får vi se hur mycket vi lyckas begränsa oss.
Ja, alltså jag vill ju bara säga det att när vi bestämde att vi skulle göra på det viset, och jag försökte bläddra i både gamla simsport och i minnet, och så på något vis, så i stort och smått, det är ju de händelser jag kommer fram till, de har alltså berört mig, men några av dem kanske inte har varit så speciella för den breda massan, men det har berört mig. Sen var det ju jättesvårt, alltså jag inser ju att jag har till exempel inte med Bengt Baron och Per Arvidssons olympiska guld, jag har inte med Anders Holmerts fantastiska simningar, inte Per Johansson, så det är ju en blandad kompott.
Ja, Nu kommer jag ju, när du säger sådär, så kommer jag ju på en av de riktigt stora händelserna. Men den kan vi ju ta här nu innan listan, för den finns med på min lista. Men det var en stor upplevelse i alla fall. Det var på deltagarläktaren i OS 1992. Och försök, simstadion, massor med folk, fullsatt försök och final. Och Anders Holmert simmar försök, 200 frisim. Och jag står där med videokamera. Och då var det deltagarläktare ovanför mig och det var under mig. Och så var det en gång mitt på läktaren som gick bort till hedersläktaren. Och jag står och filmar Anders Holmert, så mitt under hans försökslopp på 400 tror jag det var, så reser sig alla upp på stadion och applåderar. Och då är det, tror jag, Linda Olofsson, Linda Andersson, som säger: Bosse, titta till höger. Och så tittar jag till höger. Och där kommer den stora mediamogulen, tänkte jag säga. Men den stora hjälten i media just då, Nelson Mandela, gående 10 meter till höger om mig. Och vinkar till publiken. Då han ännu inte Sydafrikas president och har blivit frisläppt för inte så länge sedan från Robben Island. Och han går bort mot mig där jag står ensam den här gången. Och jag fortsätter filma Anders Holmer samtidigt som jag tittar på Mandela. Sträcker fram handen. Han tar mig i handen, men samtidigt så trycker säkerhetsvakterna ner mig. Och kameran, den... man ser videokameran och bilden bara liksom försvinner ner marken, så håller de mig nertryckt mot muren där mellan Mandela passerar. Men jag tog honom i hand i alla fall. Det var en stor upplevelse i simsammanhang.
Ja, men det förstår jag. Alltså, vi hade ju kunnat gjort, tror jag, både du och jag, lätt en lista, eftersom det är program 100 med 100 episoder. När du säger det där, då tänker jag på när jag hälsade på Maradona. Mm. De skulle ha läger, och du sa Sydafrika och så vidare, och vi var på läger i Sydafrika och han var där och rekade inför VM i Sydafrika 2010. Det är också den store fast väldigt lille Maradona. Så att, nej, men det finns sådana där händelser, så är det ju. Mm.
Och vi ska varva det med lite dagsaktualiteter, men nu börjar vi snurra lite alldeles för tidigt. Nu är det snart dags för nummer 5 på vår lista, men innan dess så blir det... Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
5.
Ja, då är det dags för nummer 5 på vår lista, som sagt. Och Thomas, du får äran av ålder, tänkte jag säga. Så är det ju inte, men berätta först vem du har på plats nummer 5 i dina minnen från ditt långa simliv.
Ja, det som poppade upp och som har poppat upp vid flera tillfällen, och jag också i några sammanhang berättat för andra, Då befinner jag mig hemma i Filipstad, men jag sitter och tittar på tv och det är de första världsmästerskapen i simning som då gick i Belgrad, ett VM där till exempel Gunnar Larsson vann 200 medley. Men det är 1500 frisim och i vattnet finns en australiensisk simmare som heter Stephen Holland, och han passerar då 800 och sätter världsrekord på när han slår i fötterna, och sen fortsätter han uppåt och man inser ju att det här kommer ju bli ett väldigt bra världsrekord, en tid ner mot 15:30. Och så kommer han då upp mot 1500 meter, men han lägger inte in någon speciell spurt, utan när han kommer till målet där så vänder han. Och då börjar ju en enorm aktivitet på kanten, för att även simmare nummer 2, Rick DeMont, fortsätter också efter 1500 meter. Och Stephen Holland, som då landade på fötterna på 15:31,85 världsrekord, fortsätter också upp mot 1600 meter utan att de får stopp på honom. Och när han så har vänt efter 1600 meter, först då stannar han. Han fortsatte i samma tempo. Han hade säkert kunnat simma 3000 också. Det var en sån där så att det blev lite rysningar på armarna. Och ja, det var en stor händelse för mig då.
Mm. Härligt. Jo, jag minns den också.
Ja, det var, alltså det är inte så ofta de fortsätter på det. Och, jo, de kan ju fortsätta lite grann, men han simmade över 100 meter liksom. Och publiken stod ju upp och alla förstod ju att han inte hade koll på hur långt han hade simmat. Så det var min nummer 5.
Mm. Då kommer jag till min nummer 5. Den är av väldigt personlig karaktär, ska sägas. Det är ju alla här. Men under ett antal år så hade jag nöjet att vara speaker på Europamästerskap. Jag var någon form av län, EM-simningarnas officiella speaker där under, ja, om det var 6-7 år eller någonting sånt där. Och första gången jag var speaker tror jag var 1999. På EM, som var jag på 2000 i Helsingfors. Men det här som jag kommer ihåg då, det är många minnen från de andra också, men det är Risa i östra delarna av Tyskland på kortbana EM anno 2002. Och det var en sån här evenemangshall. Och där skulle vi då simma. Och jag tillsammans med en tysk var speaker då. Jag skulle snacka engelska och han skulle snacka tyska. Och det där var väldigt trevligt. Vi höll ju på där några dagar. Och sen sista dagen sa vi, ja men vi byter språk nu, sa vi. Så då snackade han engelska och jag körde tysk kommenteringen. Och det var väl inte helt lysande för min del. Han var ganska duktig på engelska, men jag kan knaggla mig fram någorlunda hyfsat på tyska i alla fall. Men så en av de sista grenarna så var det väldigt mycket svenskt i vattnet. Och två stycken damer som simmar 50 fjäril. Och det var inte parhästarna Alshammar och Kammerling, utan det var Kammerling och Lena Hallander. Och jag var ju klubbdirektör i den klubben som Lena Hallander representerade. Och när hon tog ett mycket överraskande EM-silver på 50 fjärilsim där, då blev jag liksom, då helt plötsligt kom det här i kapp. Men jag brukar kunna stålsätta mig för allt möjligt med känslor och det ena och det andra när det gäller simning. Men nej, inte den gången. Då blev det väldigt personligt och känslosamt när hon tog sin silvermedalj där. Och det blev helt enkelt för mycket. Så det gick inte att snacka. Jag blev bara tyst. Och det var ju ganska bra att jag blev tyst på tyska. Så han, min kollega då som snackar både engelska och tyska, han undrar ju vad som hade hänt. Men han fortsatte att kommentera på bägge språken. Allt samtidigt som tårarna rann på undertecknad. Och då brukar man som sagt var inte klara sig, eller det brukar man klara sig undan. Men den här gången så blev det för mycket. Det var ett av de där riktigt stora ögonblicken, fast sett ur min personliga synvinkel.
Jo, men det är ju det som är så härligt med upplevelser, att det blir stort som smått som fastnar. En liten grej för några kan vara en väldigt stor grej för en själv. Jag kommer faktiskt också ihåg att det var en överraskande silver, och det är en simmerska som jag absolut aldrig har träffat, så vitt jag vet.
Mm. Sen ute i pressrummet efteråt så propagerar jag lite för att ja, men det där var ju en stor överraskning. Kan väl rösta på henne som årets rookie på EM. Och det var ju inte så svårt för de andra där ute. Lite snack gick omkring där, så fick jag nog 10-12 personer med mig. Så hon blev röstad till rookie of the year på EM. Och fick väl, om jag inte minns, 15 000 kronor i någon jättecheck där tillsammans med en engelsk distanssimmare som jag nu har glömt namnet på, men som var ganska duktig och som tog EM-guld senare. Ja, så var det. Det var en blick in i våra historiska hjärnor. Nu ska vi tänka lite nutid. Therese Alshammar har simskola på SVT i Go-kväll-programmet som går någonstans 7:15 till 7:30 varje kväll. Du hade lite tankar om det?
Ja, först och främst så är det ju väldigt trevligt att se Therese och att hon får den här typen av uppdrag. Therese som för mig är lite simningens svar på Ingemar Stenmark. Ypperlig karriär och en ypperlig simmerska utav teknisk karaktär inte minst. Så det tycker jag är väldigt trevligt och ett bra initiativ utav SVT. Sen får jag lite sådär en känsla av att nej men gud, det där skulle väl egentligen ha legat också i något sportblock. Det startar ju snart någon sån här studioverksamhet på SVT som det också borde ha passat in och slå ett slag för simning och simkunnighet precis som man slår slag för att kunna lära sig åka skidor till exempel eller hur man springer. Så att det var lite en sån grej att hoppas inte liksom simningen blev i ett mysprogram som då går kväll är och sen och inte riktigt fick plats i ett sportprogram. Men trivsamt, bra, det gjorde mig glad.
Å andra sidan sett så har Go'kväll oerhört mycket tittare.
Ja, det vet jag ju.
Så
Ja.
att det når ju ut till den breda massan kan man säga. Du, jaha, men intressant. Då så följer vi öronen med lite jinglar och så kommer vi tillbaka med nummer 4 alldeles strax. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Four.
Då har vi kommit in i det område av Simpodden Hultén och Jansson nummer 100 där vi nu ska presentera från vår bästa lista nummer 4 och Thomas Jansson. Din plats nummer 4 i minnenas allé. Vem var det plockade fram då?
Jag blev att tänka lagkapper då och jag är ju lite grann för ung kan man tro för att riktigt fullt ut komma ihåg han Voltvänder och EM-guldet 62. Men jag har fastnat för tre stycken lagkapper som har berört mig på lite olika sätt. Och det är klart, ska man rangordna dem sportsligt så är ju VM-guldet på 4x2 1994 ett lag bestående av Christer Wallin, Tommy Werner, Anders Holmertz och Lasse Frölander. Anders Holmertz simmade fjärde sträckan och Lasse tredje. Där de då vinner VM-guld efter att 2 år tidigare tagit silver på OS och för att sen upprepa ett silver 96. Det var ju en period utav lagkapsframgångar som jag tycker inte riktigt fick den uppmärksamhet det skulle kanske haft. Det drunknade lite i VM 94-febern också. Så det är ett lagkapsminne. Det andra är ju också ett guld och det är då från EM i Eindhoven 2008. När vi då har ett lag med Marcus Pihl, Stefan Nystrand, Petter Stymne och Jonas Persson. Vi var inte först i mål. Ryssarna hade överväxlat, det visste vi inte. Men vi hade en hård kamp på sista sträckan mot Italien. Och de som har följt med genom åren vet ju att när det har varit damer många gånger så har ju Italien haft har vi haft svårt att hålla undan på sista sträckan. Och i det här fallet var det då Mangini som jagade Jonas Persson. Och de kring mig, en del ledare, det kom en litet pessimistiskt drag över ansiktena. Och de tänkte, nej men det här klarar han inte, det är ju Mangini som kommer där. Men det gjorde han. Jonas Persson höll undan och i och med att sen ryssarna blev diskvalificerade så fick vi ett av de tre EM-guld vi har på lång bana och Jonas simmade så fint som 48.03. Så det är ett väldigt starkt minne i den roll jag då hade som förbundskapten. Det tredje minnet på lagkapper, det är ju då OS i Moskva. Det blir ett silver. 4x100 frisim, damer. Och i det laget simmade då sista sträckan Agneta Eriksson, tredje sträckan Agneta Mårtensson, andra sträckan Tina Gustafsson. Och på första sträckan, och som faktiskt om man tar hänsyn till startsträckan var den som var snabbast utav alla fyra, simmade Carina Ljungdahl som då var min egen adept. Och den,
vilken stad det, är hon ifrån?
Hon är från Filipstad.
Okej.
Okay. Jajamän.
Sa han ambassadören?
Jajamän, ambassadören för Filipstad. Och när jag säger det nu så tar jag i ett sånt här, ett glas, ljus, en olympisk, med olympiska ringar som jag fick av hennes föräldrar efter det där silveret. Och det där har jag haft med mig och håller alltid, finns alltid på plats någonstans i där jag bor. Så att det är ett stort minne. Då föll mina tårar när Carina och de andra stod på prispallen. Mm. Så det var mina tre lagkapper, ja, på plats nummer fyra.
Tre minnen där, det var inte illa. Mm. Men då får jag sortera in ett lagkappsminne här också i den här fjärde platsen. Och då ska jag plocka ett som inte är svenskt utan det är amerikanskt, franskt. Vi minns kanske alla lagkappen 4x100 meter frisim i Beijing 2008. Fransmännen hade ju sin storhetsperiod då och var favoriter. Bernard, Alain Bernard, den store franske, han var nästan en sån här Belgian Blues simmer. Han var ju väldigt stor, alltså fantastiskt stor. Han simmar slutsträckan. Men Frankrike har ju en sak som inte är så positivt. Det är franska nerver. Och om det var det eller om det var amerikansk sisu eller go som lyckas fixa det här. Men det var Jason Lysak som simmade sista sträckan i det amerikanska laget. Ska vi veta att på startsträckan så hade... Nu har jag inte tiden framför mig här, men 47-8 slog Mike Phelps amerikansk rekord med på 100 fritt. 47-8 och någon hungardel. Och Lisa kan gå i 3 meter efter Bernard på sista sträckan. Och det var ju kört, och det var ju kört vid 350 och det var ju kört vid 375. Och... till slut så var det ju så att ja, Lisa kan vara en hundradel före, och det var ju inte bara det att han räddade guldet till USA, gjorde den fantastiska simningen, utan han räddade ju också den här 8 gulden till Mike Phelps som han tog. Så det var ju på grund av Lisa som Phelps blev den här stora giganten, och den simningen och det adrenalinet och den fighting spiriten som Jason Lysak visade där, det kommer att finnas med i min skalle för alltid. Och den som ska simma en lagkapp på ett mästerskap och vill bli taggad och skaffa sig all den här känslan ska titta på den där kvällen innan och helst ha den med i telefonen och titta på den en liten stund innan, för då kan man göra stordåd.
Alltså ur sportslig synpunkt är ju det där lagkappernas lagkapp. Jag hade ju förmånen att sitta på poolside. Det var ju fler lag som var duktiga där. Australien på tredje plats simmade ju också oerhört fort. Det har ju inte funnits någon lagkapp sedan dess som har varit i närheten egentligen. Och Sveriges svenska rekord strax under 3:12, de var ju femma också från den lagkappen. Så jag förstår att du väljer ut den... ja, smaragden ur lagkappsfloran faktiskt. Fantastisk lagkapp.
Mm, mm. Ja, den kan man säga om man vill känna en kick när som helst. Mm. Kan jag tycka. Då var vi klara med nummer 4 och då tittar vi oss försiktigt in i skamvrån där borta. Vad har vi för någonting stående där idag?
Ja, vi har ju ofta inne fotboll och ishockey där utav jämställdhetsskäl, och det är lite kring det temat och det vi också varit inne på i podden, att man använder argument utifrån hur de passar. När vi har lyft frågan om att man borde fördela pengarna på ett helt annat sätt, att herrar och damer ska ha lika mycket oavsett varifrån pengarna kommer när det gäller intäkter, entré eller tv-medel, så får vi ju ofta bemötandet att nej, men så kan man inte göra, utan de som är orsaken till intäkterna, de ska också ha den kakan. Men så inträffade något spännande här för några veckor sedan. Då var det då Allsvenskan, alltså serien under SHL heter ju den topp högsta serien i hockeyn.
Eller elitserien.
Elit, ja. Men och då helt plötsligt så tyckte de att nej, men SHL får alldeles för mycket pengar av de här tv-intäkterna. Det är klart att det ska delas. Och då helt plötsligt då passade det in för dem att använda ett argument att det ska delas. Då var det inte tal om vilken serie som var mest attraktiv och så vidare. Och då blir det ju ett väldigt tydligt ställningstagande att man är ju egentligen inte intresserad av jämställdhet. Man är bara intresserad av att se om det hus man själv verkar i. Så att det reagerade jag för, att jämställdhetsfrågan är det ingen som riktigt vill ta i fullt ut. Man vill prata om den, men man vill inte verka inom den. Så det innebär ju för mig att hockeyn blir kvar i skamvrån. Mm.
Jag tycker de kan stå där rätt länge. Jag skrev en liten grej om det häromdagen också, fast ur en annan vinkel. Och det var språkbruket inom hockey. Jag vet inte om du har läst den här grejen.
Jag har läst den, och det var väl Kristoffer Bergström du relaterade till.
Ja, precis. Och det var ju så att en Malmö-spelare kallade sina motståndare för horungar eller någonting ditåt. Jag tycker inte det är någonting som man kan acceptera. Den här Aftonbladet-reportern tyckte ju att man kan hoppa över ordvalet. Det är inte det som är det viktiga, utan det är andra saker som är viktiga i sammanhanget. Men för mig är språket oerhört viktigt. Det är en markör på utveckling och uppfostran, också en social markör. Vi ska inte lära våra yngre, och i det fallet så var den här Malmö-spelaren, tycker jag, borde varit ett föredöme för de som är yngre än honom. Nu är det, verkar ju inte som det är så många som är yngre än honom, för att den låga nivå han visade, då kan man ju undra om det är så många talbara som är yngre. Men det irriterar mig. Det irriterar mig att man har en viss acceptans för detta. Jag ska inte gå exakt vidareutveckling i svarmål i det här sammanhanget, för jag tycker det är en del som har missbrukat spalter och media här i sammanhanget. Men nej, skärpning.
Ja, och alltså jag håller ju med dig om att det är alldeles för mycket okej att ha ett uppträdande på, i det här fallet, isen, som man aldrig skulle acceptera i det vanliga livet. Och Kristoffer Bergström är ju en oerhört duktig journalist, och jag gillade ju det här andra han skrev om att man också borde lägga fokus på att göra det bättre för damerna. Men på just den där punkten så tyckte jag det blev man ska inte försvara språket där. Jag håller med dig där, Bosse.
Ja, vad bra. Det är kul att vi är ens om någonting.
Ja, ibland är vi ens.
Okej, det var avsnitt nummer 4. Snart är vi tillbaka igen, och då blir det nämligen nummer 3. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
3.
Sådär, ja. Nu är vi framme vid nummer 3, som ni alldeles nyss har hört. Den här Olympiafacklan som du har framför dig från Orrefors. Jag har själv två sådana. Den är lite naggad i kanten nu.
Ja, det ser jag. Den har ramlat och slagit. Sen den är limmad. Det. Men den är fantastisk för mig. Ser du att jag tagit av mig kavajen nu också?
Ja, vad bra.
Ja.
Och då gör du reklam för vilket baddräktsmärke då?
Enbart Tyr.
Jaha, fast ser jag inte riktigt på den här tröjan. Det är tur att inte alla ser det. Nej, så kan det vara. Men det gör man nu. Ni har skrivit ett avtal med Tyr i Eskilstuna.
Ja, det har vi gjort. På det är ett spännande märke som är riktigt upcoming, så det känns bra. Mm. Men nu ska vi prata nummer tre.
Ja, och jag sitter här i min arenatröja istället. Så kan det vara. Du, ja. Nummer tre. Och du, är det dags för Thomas Janssons tredje placerade minne från sin simkarriär eller sitt simliv. Och då ska du få berätta om följande.
Ja, och då blir jag att tänka på minnen från svenska mästerskap, och då kommer det också upp massor av olika saker, både sådana som har varit när man själv har varit tränare etc. etc. Men det finns två stycken som sticker ut, och det är vid SM i Göteborg 1976 och SM i Göteborg 1982 inomhus SM. Och det sticker ut därför att det blev stående ovationer på läktaren. Det blev så där mäktigt. Med dagens mått så kanske vi inte alls skulle, eller då skulle vi inte reagera, även om den ena av tiderna ändå håller lite grann klass idag. Och det första minnet, eller det ena minnet är då 200 meter bröstsim, en skön simmande Anders Norling, Stockholmspolisen, som då fullständigt äger det loppet och simmar in på 2:18,19, en stor sänkning av svenska rekordet, och det blir så där magnetiskt elektriskt in i hallen. Och jag berättade ju för dig i fredags, förra fredagen när vi pratades vid, om lite grann vilka minnen jag kom fram till, och då sa jag att Anders Norling, och han har jag inte sett på i princip 35 år sedan. Och några timmar senare träffade jag honom i samband med den begravning som var för Per Gabrielsson, som för övrigt var en väldigt vackert avsked. Så kan det vara. Så det är det ena minnet. Anders Norling, 200 bröstsim, Vallalabadet, Göteborg.
Mm, får jag bara lägga till där att det där var en väldigt stark upplevelse. Det var första gången man riktigt upplevde modernt bröstsim i Sverige, simmat av en svensk. Det var ju Åke Lindgren som var tränaren, och Åke var ju lite av bröstsimsguren där. Han hade ett gäng bröstsimmare, Janne Färg till exempel, som var tvåa i loppet om jag inte minns helt fel, va? 200 och några till, och de simmade väl, alltså de jobbade med sträckning. Tidigare hade det varit väldigt mycket kraftbrödsim, men nu sträckte man ut ordentligt och sträcka. Det var fantastiskt.
Det var musik, och just 200 bröstsim är ju kanske den estetiskt vackraste grenen vi har i simningen. Så är det. Ja. Vi stannar kvar i badet, Vallalabadet, men flyttar fram till 1982. Då hade vi med, eller då fanns det ju, eller det var då Pelle Holmertz härjade i de svenska och amerikanska bassängerna. Han tränade ju bort i Berkeley i San Francisco. Han hade ju då tagit OS-silver på 100 frisim 1980. Var en av de första som också hade lite moderna starter, var oerhört snabb första biten av loppet, och han vinner då 100 meter frisim. Vi hade ju inte 50 på SM-programmet då, och han vinner det då på dåtidens 48-75, som ju då var väldigt bra tid. Och då blir det liksom en upprepning av det där tillfället 6 år tidigare när Norling hade simmat fort. Det blev stående ovationer, och jag tror alla som var där kände det här, att man var grymt imponerad. Lite synd att inte en sån som Pelle Holmertz fick chans att simma när det var 50 frisim. Han hade gjort sig bra på världsarenan även där. Mm. Kommer du ihåg det loppet?
Jag kommer ihåg det loppet, och jag kommer ihåg, alltså, när du berättar om det här, jag tittar in lite på hur långa deras simkarriärer var. Då vill jag gärna lägga till simmar som Baron och Arvidsson och sånt. Så var det oerhört korta perioder från genombrott till sista lopp. Gunnar Larsson likadant. Och det var ju så att Pelle Holmert, hans meritlista är ju inte så där jättelång. Det var ju fantastiskt bra, hög kvalitet, men jämför med dagens simmare där de, alltså det är ju A4-sidor när det gäller att plocka medaljer. Visserligen finns det fler mästerskap nu än vad då. Men jag tycker det är synd att deras karriärer var så korta. Men det var ju så på den tiden.
Ja, det var det. Mm. Vi var på läger i Motala där Pelle då uppväxt som sommaren, samma sommar. Och då Motala var ju en tv-ort. Luxor var ju det stora märket. Och då hade han fått hem en tv och så sa han att nu ska bli med hem och titta för det är lite tekniska ovationer. Jag hade aldrig sett text-tv förut. Mm. Så det var första gången jag bekantade mig med det. Det var hemma hos Pelle. Sommaren 82.
Det känns som det har gått ganska lång tid sedan ja, du upptäckte text-tvn fram till idag.
Eller? Ja, det har gjort. Mm. Ja. Men det är två minnen som jag, ja, de har funnits med hela tiden och poppar upp när man tänker tillbaka.
Mm. Jag vill koppla mitt nummer tre minne till Sara Sjöström, vår gigant idag. Och det var någon, jag skulle säga att det var nog 4 veckor innan hon simmade fick sitt genombrott på EM i Eindhoven. Och då stod jag och höll ett föredrag på Baltiska hallen i Malmö för några 100 tappra åskådare. Och skulle snacka OS-chanser för Sverige 2008. Och jag avslutade föredraget med att dra upp en jättebild på Sara Sjöström. Och så säger jag som avslutning på föredraget, och då är vi någon gång i mitten på april tror jag eller något sånt här. Då säger jag, men ni ska lägga märke till den här tjejen, sa jag. Och så visar jag en bild på Sara när hon var, och då måste det vara, alltså det var året innan 2007 och det var på sommaren innan hon har fyllt år. Då var hon alltså 14 år, va? Nej, 13 år. Så.
13 år, hon fyllde ju i augusti.
Mm, ja. Precis. Och då säger jag så här att den här tjejen ska ni hålla koll på. För att redan om 4 veckor, och då hon simmar finalen klockan 17.38 eller någonting sånt där i Eindhoven, då ska ni titta på finalen på 104-sim. För denna totalt okända tjej kommer vinna EM-guld på 104-sim då. Och glöm inte bort henne i förhandsspekulationer innan OS. Men som sagt var, den och den dagen, klockan den och den tiden, titta på EM-finalen på 104-sim. Här har ni Sveriges nya simstjärna.
Och hon vann med att sätta näsan först i kaklet.
Ja, så var det.
I princip.
Och det och hennes VM-guld året efter i Rom 2009 när hon dessutom satte världsrekord. Det var ju en rasande grann utveckling. Hon satte det ju 2 gånger på VM i Rom. Det är en fantastisk grej. Men sen är det ju också helt otroligt. Det är alltså 9 år sedan hon gjorde 56-0 på 104-sim och vann VM-guldet. Tiderna har ju inte direkt rasat sen dess. Hon har gjort 55-4 är det väl. Eller 55-6 va?
Nej, 55-48 tror jag. Ja,
ja. Och ja, det var stora minnen, men just det här när hon vinner i Eindhoven, den här unga tjejen, och att min förutsägelse gick in. Mm. Så var det.
Mm.
Det var nummer 3 det i listan. Nu ska vi titta på lite dagsaktuellt från veckan. Just nu håller det på ett World Cup i Budapest. Inne på andra dagen igår fick vi se 2 andra platser av Sara Sjöström. Vi fick se Michelle Coleman simma på personligt rekord på 50 fritt i finalen till exempel.
Mm. 24-26 eller något sånt tror jag.
Ja. Det lustiga var att de i försöken i Eindhoven hade 23-62, 24-62, de här 2 damerna. Sen i försöken igår i Budapest hade de 23.52 och 24.52. Exakt sekundens skillnad mellan dem i försöken på bägge tävlingar. Jaha, vad har du mer dagsaktuellt att bringa
till
världen?
Nej, men jag skulle vilja knyta an till världskuppen i Budapest. För dels är det ju lite bättre standard den här gången än det har varit på de tidigare tävlingarna. Och det sattes ju ett mycket bra världsrekord igår på 400 frisim. Mm. Yan Yahi Wang, tror jag hon uttalar sig. Var ju överlägsen på 400 frisim och kommer ju kanske att bli en utmanare till Katie Ledecky när det blir dags i Tokyo. Hon kommer också vara med och spela en lite huvudroll ikväll om den här, vi spelar ju in det här fredagen den femte, för då är det ju en spännande 200-final där med nämnda kinesiskan tillsammans med Femke Hemskerk som ju verkar på gång, gjorde ju 4 minuter jämnt på 400 frisim igår och gjorde en bra försökssimning på 200 tillsammans med Sara Sjöström, så det kan bli en riktig sån spännande fight, så att en liten varning för att Femke Hemskerk är på väg tillbaka.
Sen ska vi också påminna om att ungdoms-OS, eller vad det nu heter, börjar imorgon bitti. Mm. 5 svenskar, 3 tjejer, 2 killar finns med där. Mm.
Det är ju mycket av vårt framtidskapital som vi tror mycket på som är där borta.
Mm. Det blir spännande att se hur de står sig i den internationella konkurrensen. Mm. Det har varit, nu ska jag säga, vi har ju Björn Seliger som har varit lite upp och ner här under senaste perioden, var mycket skadad men verkar vara i form nu. Brunsell från Västerås, brödsimmerskan, har ju varit lite upp och ner också och varit halvt borta en del i år, men förhoppningsvis är hon tillbaka. Vi har den lilla Julia Månsson från Örebro, också brödsimmerska, som har utvecklats starkt, och frågan är vad hon kan göra i sådana här sammanhang. Och sen har vi naturligtvis Robin Hansson
som satsar hårt på 2-400 den här gången.
Ja, och verkligen ja, han är ju bäst när det gäller, skulle jag vilja säga. Är väldigt duktig i nästan alla sammanhang när han ska till och simma fort, och det ska bli väldigt spännande att se vad han står så mot de här internationella simmarna, hur han står mot jänkar och allt möjligt.
Jag är ju som du vet inte lika begeistrad i de här ungdomstävlingarna, men jag ska läsa på lite resultat inför, så har vi det till nästa podd.
Mm. Och så Sara Junevik som var lite så där i somras, som vi hoppas har vaknat till igen. Ja, det blir spännande att se. Mm. Du, då har vi gjort klart med avsnitt 3 här och kommer alldeles strax tillbaka med att snacka mer simminnen i simpodden Hultén och Jansson nummer 100. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson. 2.
Då är vi med igen. Vi har kommit in till Bosses och Thomas simminne nummer 2. Du har ju svårt att begränsa det, har jag förstått.
Nej, men jag har tänkt i sjok lite grann. Alltså, först liksom det här liksom speciella händelser. Och då tog jag det som först. Sen tänkte jag lagkapper och sen tänkte jag SM. Och nu då har jag kommit till svenska toppstjärners lite framträdande i nutid. Och då är det ju Jenny Johanssons guld 2015 som sticker ut. Och nu får Jenny ursäkta, men jag var ju helt säker på i min kommentering när vi regisserade semifinalen och i snacket innan finalen på 50 bröst att Jenny inte kommer ha någonting med guldet att göra. Vi ska, i bästa fall kan det bli en medalj. Och när hon hade simmat 15 meter, alltså kom upp efter undervattensimningen, så var hon ju som hon ofta är lite efter. Jag var lika säker då och tänkte himlar också att hon inte har lite bättre första del av loppet. Och så simmar hon bara så här rakt igenom fältet. Och det är egentligen först när vi kommer till sista armtaget som man börjar inse vad som är på väg att hända.
Och knappt jag kommer då skulle jag vilja säga.
Och knappt då, men du skrek ju som en stucken gris när det uppdagades att hon hade vunnit. Det är ett starkt minne. Sen är det ju som så att Therese Alshammar är det två minnen som sticker ut, och det, då i den roll att man var förbundskapten, och det är då hennes guld på 50-fjäril i Melbourne 2007, det första kvinnliga guldet på långbana. Och det var lite speciellt därför att Therese valde i både försök och semifinal att ta en badmössa som inte var riktigt reglementsenlig utifrån det svenska truppen skulle ha. Och jag fick ju direkt en signal i min telefon från de som var chefer över mig att du måste ta upp med Therese att hon ska simma i korrekt grejer, för våra sponsorer annars blir onda i ögat. Så vad jag fick göra efter semifinalen, det var att sitta ner och prata med Therese om det här. Och för en idrottsman på den där nivån så är ju varje detalj så oerhört helig och stor, och de har känsla. Så det var tyckte jag ett svårt samtal, liksom att efter en fantastiskt bra simning i semifinalen och att ladda upp inför finalen, ta det snacket. Men hon hade rätt badmössa och hon vann. Det var stort. Och nästa gång hon var stor, det var 2009, när hon först satte världsrekord i semifinalen på 50-fjärilsin. Och så kommer man till finalen, och lika säker som jag var på att Jenny Johansson inte skulle vinna guld 2015, lika säker var jag på att Therese skulle vinna. Så du hör ju, Bosse, att det här med expert, det är ju något jag får abdikera ifrån. För när det väl kom till final så blev det ingen guld. Jag tror till och med Therese var utanför pallen och var fyra eller femma. Och förstås oerhört mycket känslor efter det loppet. Sen hade hon att ta sig samman och avverka en semifinal på 50 frisim, och man blir ju rädd att det skulle gå kanske åt skogen helt. Hon plockar hem den, hon kommer till final, och sen dagen efter det här misslyckade finalloppet på 50 fjäril så visar hon sin enorma storhet och tar ett silver på 50 frisim. Så mina nummer två, det är tre svenska speciella prestationer. Therese står för två av dem, Jenny Johansson för ett av dem.
Mm, jag kopplar min tvåa också till Therese Alshammar, men i tidigare skede. Det här rör sig från kortbane-VM år 2000. Nu är vi innan OS i Sydney. Och på något sätt var det här kortbane-EM som gjorde att Therese Alshammar blev den stora favoriten som hon delvis var, kan man väl säga, i Sydney, där hon skulle utmanövrera De Bruyne, holländskan. Och det var efter att hon hade först slagit världsrekord på 50 frisim med 23.59, förflyttade världsrekordet för första gången under 24 sekunder. Och sedan så krossade hon världsrekordet på 100 frisim och gjorde 52.17. Och det är inte tiderna, även om de är fantastiska, och de är fantastiskt bra även idag. Vi är ju 20, nästan ja, 18 år senare, och det är ju de här tiderna som de simmar på gjorde igår, eller kommer göra imorgon eller när det är. Det är den tidsnivån. Men det var sättet och tekniken och känslan i hennes lopp. För hon hade ett flow i de loppen som var precis så där som när en idrottsman eller kvinna är i riktig form, då är allting så oerhört enkelt, allting går så oerhört lätt, och det gjorde för Therese Alshammar den gången på kortbane-VM år 2000. Och estetiskt sett så var det, tycker jag, för den tiden det mest fulländade jag hade sett. Fantastiskt härligt att se. Och Therese har ju en, hon jobbar mycket med känsla och teknik och har ju en enorm feeling för både i skallen och i kroppen när det gäller, när det kommer till teknik. Och just det fick man uppleva i samband med de här loppen. Det var stort. Sen att hon simmar fort och hon vann och allt det där och allt annat sen efter att det är simhistoria, det är en helt annan sak.
Mm. Det blir ju inte så mycket Sara Sjöström i det här när vi minns tillbaka. Hon är ju mitt uppe i sin karriär. Det får vi kanske komma tillbaka till när vi gör program 200.
Eller 300.
Ja, precis. Ja, ah, vad härligt.
Mm.
Det är VM som är under min radar. Det är ett av de få jag inte följde liksom dag till dag.
Mm. Ja, så här är det att vi har massor med människor anställda inom simidrotten i Sverige. Det är en av de, ska vi säga, mest personaltäta idrotterna som finns i sammanhanget. Och det har varit så under många år, och framväxten av att vi har kunnat få så mycket personal anställd inom simningen, det beror inte på att vi har haft så god ekonomi, skulle jag vilja säga, historiskt sett, utan snarare så att de bidragssystem som är kopplade till idrotten har gynnat simningen och simningens sätt att organisera. Att kunna suga upp talanger och medlemmar och kunna utbilda dem i simskolor och är en nödvändighet för samhället helt enkelt, har gjort också att klubbarna blir stora och haft råd att betala för instruktörer. Men du ser en, ska vi säga, en viss risk i det här med den här tjänstemannaorganisationen som finns inom simningen. Utveckla det lite, får vi höra.
Jag ser en stor risk. Och jag ska börja med ett matematiskt exempel. Simidrotten sysselsätter cirka 500 personer idag på årsbasis. Gör man om det till löner och tar en 10-årsperiod så motsvarar det pengar nästan 2,5 miljard. Det betyder att under en 10-årsperiod tar vi in 2,5 miljard på olika sätt. Stöd, reklampengar, arrangemang. Och de går då ut i till löner. Utan att ha gjort hemläxan allt för stor så tror jag vi kan lägga ihop ganska många utav de andra individuella idrotterna. Friidrott, längdskidor, orientering etc. För att de ska komma upp i samma nivåer. Så att vi ska komma ihåg först att vi får in väldigt mycket pengar. Och mycket går tillbaka i löner.
Ja, och då ska vi säga att lönetrycket i simklubben ligger mellan 60% och 90%. Ja. Alltså, som går tillbaka till i löner.
Ja, mm. Precis. Och det faran med det här att man får en sån organisation när då också samtidigt tränarna har en stark position och har haft en stark position. Position vi har haft. Jag har ju varit en del av den tjänstemannaorganisationen i form av varit tränare och höjt min röst för att vi tränare ska höras och så. Men det, när man sätter lite helikopterglasögon på det där så finns det en stark baksida, och det är ju att så fort vi ska göra förändringar så blir det också fackliga delar i det hela. Inget ont om facket, men det är ju mycket lättare i en organisation där det är personer som jobbar, gör det här lite mer för att man brinner för det och man kanske kan försörja sig på ett annat jobb. Och jag vet att vi tränar mycket och ofta i simningen och att det ställer stora krav på tränare och ledare, men det känns som vi har kommit till en punkt när den är också en broms för oss. För så fort man lyfter olika argument, och jag hör ju från andra som har lyft argument att göra förändringar, så kommer det här med semestrar och hela den biten in, och det tror inte jag ett litet land egentligen har råd med. Så jag skulle ju önska att de som är simtränade såg sig lite mer som entreprenörer. Att man går in i det här med lite andra värden än att bevaka lön och semester. Och jag får väl leva på att man tittar lite surt på mig när jag säger så här när man kommer på nästa tävling. Men det är värt att reflektera över. Oerhört mycket pengar går bort i löner där vi kanske skulle kunna lösa det på delvis annat sätt.
Det är ord och inga visor.
Det är reflektioner.
Så kan man kalla det. Det var avsnitt eller nivå nummer 2 i sammanhanget. Nu tar vi en kort paus. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
And the winner is...
Jaha, då har vi kommit fram till första platserna i denna minneslista och detta, ska vi säga, jubileumsprogram, simpodden nummer 100, simpodden Hultén och Jansson. Och nu ska du få bre ut det här med din nummer 1, så får vi höra vad det är för minne som inte har plågat dig utan som har funnits med i din skalle under alla dessa år. Berätta.
Ja, och det här är ju då varken kopplat till prestationer i bassängen som jag har sett eller kopplat till den gärning jag själv har haft inom simidrotten, utan det här, nu backar vi bak bandet till 1977 och Jönköping med flera arrangörer genomför ett fantastiskt Europamästerskap i Rosenlundsbadet under ledning av Christer Junefelt, en av många väldigt duktiga ledare med stor passion inom svensk simning. Och jag är där med min då nybildade familj. Jag har en dotter på 2 år som sitter i en sele på ryggen och så har vi då platsbiljetter. Och jag har sån tur så att jag hamnar bredvid pressläktaren. Och på pressläktaren sitter det ju självklart massor av journalister och jag då som ung 24-åring kände väl egentligen inte igen någon av de där journalisterna med något kanske undantag. Men däremot kände jag igen den som satt ganska så nära mig och det var den legendariske Arne Borg. Och han var där några pass, men det är ett finalpass jag speciellt minns när han är där och det är då 1500 meter frisim. Och Arne Borg, för den som kan den historien, vet ju att han var ju snabb i truten, som man säger, eller käften eller i munnen, och han gillade att sticka ut på alla sätt och vis. Och några av de här journalisterna, de började när 1500 pågick att tråka Arne Borg lite grann, retas med honom, därför att det de såg i bassängen, det var ju simmare som i princip simmade 3 minuter lite drygt fortare än Arnes berömda 19.07-tid. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror de var strax under 16 minuter de som vann 1500. Och till slut då, innan loppet är slut, så tröttnar ju Arne Borg på att bli tråkad och retad, så han ställer sig upp på pressläktaren och med väldigt, väldigt hög och klar stämma så talar han om för hela presskåren, och vi andra som satt där hörde ju också, att det ska ni ha klart för er, hade jag fått träna som de här, då hade jag simmat på 12-13 minuter och då var det total ridå på pressläktaren. Så han vann den verbala matchen med hästlängder. Och det där har suttit, jag är så glad att jag har inte hälsat på honom, jag har inte pratat med honom, men det där lilla minnet, när man tittar i arkiv här hemma i Filipstad och ser att Arne Borg var i vår kommun och gjorde uppvisningssimningar och så på 30-talet, så kändes det lite skönt att ha fått det där lilla personliga minnet. Så de ska vara glada, Victor Johansson och kompani, att de inte har en 2018 års modell av Arne Borg, för då hade de fått det jobbigt.
Ja. Så ja. Är det.
Ja, det var mitt minne nummer 1.
Ja, jag måste då anknyta till ett lite äldre minne också. Inte så gammalt som, jo det är faktiskt lite äldre än ditt. Men det rör sig om en simmare som var lite yngre i alla fall. Och det var min klubbkamrat Gunnar Larsson som var med på OS i München 1972. Och jag vet inte om jag berättade i samband med att vi gjorde en intervju med Larsson här i ett specialprogram, en specialpodd för inte så länge sedan. Men i alla fall så var det ju så att man har ju simmat i SM och så var det ju då dags för de här landslagssimmarna då som man inte tillhörde att åka till München. Och jag jobbade och sommarjobbade då också. Så att när det var OS och då var baden öppna lite längre på året, då skulle jag jobba på ett bad, eller jobbade på ett bad. Och den där dagen när Gunnar simmar 400 så tänkte jag, fan jag ska jobba, det, jag har ingen tv. Alltså hade jag en sån här liten Luxor trä-tv, om ni minns dem, med såna här antenner som man drog upp där bak. Och jag hade ju ingen bil så att jag skulle cykla ut och det genom hela Malmö då till den östra infarten då på badet där. Och det skulle regna och jag tar cykeln, jag tar tvn, jag stoppar in tvn i en sopsäck. Jag cyklar genom hela stan, det ösregnar. Och så ska vi då titta på den här finalen. Det var ju ingen folk på badet så det gick ju verkligen utmärkt att titta på tv för det bara regnade, inte en människa på badet. Och på den tiden var det hur mycket personal som helst. Så vi satt väl en 7-8 stycken där och skulle titta på den här med en liten antenn bara. Och Gunnar simmar och vinner. Och det var ju nästintill myrornas krig i den här tvn. Och jag hade bjudit på tårta eftersom det var OS-final och Malmö simmar i vattnet och sådär. Och de här andra som var där, de var inte så siminitierade direkt. Men när Gunnar vinner då, jag var ju som alltid varit en blyg och tillbakadragen person, så var det ju inga större jubel där för det var ingen annan som var direkt engagerad. Men jag minns hur tårarna rann ner på kinderna på mig. Och jag satt där och skrek tyst inombords över det här OS-guldet och tittade på den här tvn. Och det var ju svartvit sändning och det kunde inte bli något annat för det var ju en svartvit tv och det var så nära myrornas krig man kunde komma. Men ja, han vann även på denna svartvita tv och det var en fantastisk upplevelse. Det är, nästan måste vara mitt starkaste simminne genom tiden. Så det tackar jag den gamla Luxor-tvn som det var. Jag tackar Gunnar Larsson för detta och sen Malmö kommun att jag fick sitta där och jobba och titta på tv och ha betalt samtidigt. Så jag tjänar pengar under Larssons lopp där på 400.
Ja, vad härligt. Ja, det där, man kommer ju, jag har ju också väldigt starka minnen, inte alls på det sättet du beskriver, men just den där när man sitter framför tvn. Och jag vet, efter andra OS-guldet tar jag min gamla Saab och åker runt på torget i Filipstad och tutar. Det är väl det närmaste huligan jag har varit. Nej, det är, men nog är det festligt när vi gräver tillbaka så här. Vi har knappt pratat om Lasse Frölander.
Nej.
OS-guldmedaljör och avgjort lagkapper, en fantastisk simmare. Och de jag nämnde inledningsvis och så. Så det finns ju en rik skatt med händelser i svensk simning. Den är, ja, som jag sa inledningsvis, vi kunde nästan göra 100 punkter här.
Mm. Och jag minns en gång, vi tränade ju på Malens havsbad och där gick man in i bastun efteråt och där satt ju en del lustifika gubbar emellanåt och snacka och de skulle ju snacka simning och de visste ju att man hade varit där ute och tränat och ett par gånger satt jag och snackade med Lennart Hyland där inne som var där ganska ofta. Men vid ett tillfälle så var det en gubbe som tilltalade mig och började ställa frågor och sånt där. Och han har varit ute och tittat på mig och sådär. Och sett hur jag simmar brösim. Då var jag på träningsläger där tillsammans med Thomas Jonsson och Yvonne Brage från Skövde. Vi tränade på Tjänis Karlsson. Och det var väl vi tre. Jo, vänta, så var det hon Karin Pettersson från Markaryd också som var SM2 och SM3 på Brösim. Vi fyra, vi tränade tillsammans. Och så går jag in i bastun och de andra skulle gå till hotellet och så kom jag i slang med den här gubben. Och så snackade han. Vi fortsatte att snacka i omklädningsrummet. Så sa han, ska jag bjuda dig på en fika? Och så jag är sugen på en kopp kaffe. Och hade det varit i dagens läge hade man ju undrat vad det var för någon figur. Va? Då var det bara att snacka vidare. Och sen så frågade jag till slut vem han var då. Och detta är ju då sent 60-tal. Jo, då berättade han att han hette Håkan Malmroth och att han hade tagit 2 OS-guld i Antwerpen 1920 på 2 400 meter bröstsim. Så han var ju ganska initierad i simning får man säga. Och det var också en sån här ett gött minne man har. Där satt vi och snackade 1,5 timme. Och mycket trevlig. Ja, mycket av de här figurerna och de här äldre och de stora stjärnorna, de kan ni läsa om på simma.nu. Vi har öppnat upp för Wall of Fame som finns där. Har du varit där inne och tittat?
Där har jag varit och jag vill återigen fråga för att jag tycker varje klubb ska ha en Wall of Fame likt Jönköping simsällskap som har en fantastisk sådan i entrén där man lyfter funktionärer, man lyfter ledare, man lyfter aktiva i sina simidrotter. Ett mönsterexempel tycker jag. En Wall of Fame i varje klubb entré, eller simhalsentré i Sverige önskar jag mig.
Jaha du, det var podd nummer 100. Vad säger vi? Ska vi dra strecket här? Det har gått ganska lång tid nu tror jag.
Ja, jag har ju tagit av mig kavajen, jag har tagit av mig slipsen, champagnen är uppdrucken. Nej, men det känns väl bra. Vi tar väl sikte mot Tokyo i första hand.
Ja, det gör vi. Förhoppningsvis så har vi hälsan och hjärnorna med oss fram mot dess. Och var ni gärna med på resan också med simpodden fram mot Tokyo 2020. Då säger vi tack för idag och tack för att ni orkade stå ut med oss så här lång tid. Tack och hej! Nu ska vi snacka simning.
Om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.